Tack Jesus Kristus för allt, Herre. Tack Herre att du har mött oss och tack att du möter idag Jesus. Tack Herre att vi inga egna meriter att komma på. Vi alla på minus tills vi mötte dig Jesus. Vi tackar och ärar dig för ditt blod som renar från all synd, Herre. Ärar och lovar dig. Jag vill överlämna mig och hela mötet och det som ska ske i dina händer. Tack att din härlighets ande ska sänka sig kraftigt över oss idag, Jesus. Och befria och sätta fria på alla områden i våra liv. Fader i himmelen, jag ber om en visdomens och uppenbarelsens ande. Som ger våra hjärtas ögon ljus, Herre. Tack att du vill skilja själ och ande åt så vi får se vad som är från dig. Och vad som inte är från dig i våra liv, Jesus. Tack att du vill välsigna varenda människa som har varit inom hörhåll här för denna gudstjänst och som är här idag med din härlighet och med din ande Jesus. Tack att du ska sätta fri i det som plågar i tankevärld och bojer och band i Jesu namn. Tack Fader att du har kraft i dina händer och välsigna människors barn idag Herre. Vi ärar dig Jesus och vi prisar och lovar dig. Tack att du vill hjälpa mig att med enkla ord förmedla något som du har på ditt hjärta. Tack att du fyller mig och oss alla här med din ande. Vi ger dig all ära för det som sker idag. I Jesu namn. Amen. Ja, kära vänner, för ni som har biblar med och vill följa med så får ni gärna slå upp Galaterbrevet kapitel 2. Och så kommer jag läsa en bit fram där. Så vi kommer gå in även i det tredje kapitlet. Så är det lite lättare att följa med kanske. Då ska vi se. Då läser vi från 2:16. Jag försöker läsa lite sakta. Jag har ju en benägenhet att kunna bli lite ivrig ibland. Så jag ska försöka råda bot på själv då. 2:16 versen så kommer vi läsa en bit in i den tredje också. Så ska vi se. Jag börjar läsa då. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Jesus Kristus. För att vi skulle stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej, åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves? Ja, helt förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham. Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna, alltså vi icke-judar då, rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet, under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom den. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått i Jesus Kristus skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Okej. De flesta väckelserörelser eller överhuvudtaget det Gud har gjort har ju börjat som ett gudomligt ingrepp i människans liv. Alltså det har börjat i anden. Men inte så sällan så brukar det sluta i köttet. Alltså det blir det Bibeln kallar laggärningar och det blir, hur ska vi säga, mänsklig kraft över det i alla fall. Det var ju problemet här i Galaterbrevet och det är kanske det mest vanliga problemet om man tittar i kristna församlingar idag. Det har börjat i anden men det har stelnat, brukar vi säga. Det har liksom blivit verksamhet, som en gammal vän till mig, med verksamhet med ä. Alltså det går lite trögt och man gör sitt bästa men det händer inte så våldsamt mycket egentligen. Jag tänkte vi skulle titta lite på, förhoppningsvis lite djupare, vad det var som egentligen hände. Guds ord kallar ju till och med att de är förhäxade. Med förhäxade så innebär det att det har kommit in mörka krafter som bromsar skeendena i församlingen och i människors liv. Så det här är ju något som man aktuellt för oss alla på det sättet, va? Att det, man kan alltså hamna under mörka krafter utan att egentligen se det. För kännetecknande just när man går fel är att man ser det inte själv. För då skulle man ju inte gå fel per definition. Så det är ju det luriga i det här. Den som har ljus ser, men den som inte har ljus ser ju inte att man inte har ljus. Kan man uttrycka det så? Ja. Det var nästan som en kärnpunkt här i vers 9 där runt. Alltså blir det som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Så versen efter säger, men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Jag tänkte bara vi skulle bena ut det där lite. Vad kan han mena med det? Och i allmänhet så förklarar ju skrift skrift. Det är ju det bästa sättet att förstå ett bibelställe, det är att läsa ett lämpligt annat bibelställe som öppnar det första. Så jag tänkte, jag kanske har läst det någon gång innan här, men det gör kanske inte så mycket. Det är från Jeremia 17 och den femte versen. Det här berör just Herren där, så vi kan se vad det är som har lett till den här obekväma situationen som galaterna och kanske många gånger vi har också. Och i vers 5 står det så här. Jeremia 17 och den femte versen där. Så bara läs jag så ska jag göra lite kommentarer sen. Så vi får ankra det här i Guds ord så att vi har det där. Så säger Herren, förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med saltedar där ingen vistas. Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer och det upphör aldrig att bära frukt. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Här ser man ju att förbannelsen har att göra med vars hjärta, den människa vars hjärta vänder sig bort från Herren. Och välsignade den som förtröstar på Herren, alltså öppnar sig för Herren och lever med Herren. Och här ser man en annan sak som jag kanske är den första på att räcka upp handen på, att där känner man igen i sitt eget liv. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Alltså, sen syndafallen har jag, vi alla, en natur som helst vill klara sig själv. Man vill liksom leva oberoende av Gud, fast man vet att man inte kan. Det är alltså man, per definition, så deltar man egentligen indirekt, vårt kött gör det, i Satans uppror mot Gud, att gå sin egen väg. Och det här känner, jag lovar, alla ni kommer räcka upp handen, det här känner ni igen. Man har liksom en natur som, ja, nu har jag bett, men sen så gör jag mig lite, jag skakar mig liksom loss från Gud och gör mig lite oberoende av honom. Jag gör det där själv och jag blir arg på mig själv, men det finns en snabb väg tillbaks och det är, förlåt Jesus, nu öppnar jag mig för dig. Det vet, han är inte långt borta, men naturen finns där. Och man är så lurig så jag skulle kunna beskriva det som att det finns flera rum i ens inre. Ibland kan man ha öppnat ett par, tre rum, men här får liksom inte knacka in på de här andra rummen bredvid, va? Och jag märker i mitt eget liv att jag kanske, vi låter oss säga att jag tar en dag och jag börjar be och det går ganska bra. Men så i mitt bakhuvud så roterar det massa saker som jag har tänkt. Som gör att när Herren kommer sen så har jag liksom i hjärtat nu menar jag inte med ord, har jag på något sätt skärmat av mig lite grann för att jag vill vara i fred och köra mitt race. Och ganska snabbt så blir det torrt i mitt liv och jag hör ingenting. Och det här vandring i anden blir bara predik och ämne, men det blir ingen upplevelse i mitt liv. Vad har hänt? Har Gud blivit sur? Nej, det är jag som har stängt mitt hjärta. Och då finns det bara en väg tillbaka till att öppna sig. För att tro, äkta tro, det är ju egentligen att vara öppen inför Gud. Att vara öppen inför Jesus och ta emot. Av den enkla anledningen att jag kan inget själv. Och det här kan man predika om, men det tar många år och lång tid innan man på djupet av sitt hjärta förstår att jag kan verkligen ingenting själv. Och då menar jag verkligen ingenting. Ja, men vänta, säger någon här. Jag kan ju ditt och jag kan datt och jag har många talanger och sånt där. Fast hur mycket av liv kan du skapa själv? Andligt liv som berör människor. Ingenting. Till och med Jesus sa ju, sonen kan inte göra något av sig själv. Han gör bara vad jag ser min himmelske fader göra. Och längre fram sa han, jag kan inte göra något av mig själv. Det vore väl ändå lite högmodigt om jag skulle räcka upp handen och säga att jag kan göra något av mig själv. Ja, men något kan du väl göra, Mikael, om du inte producerar andligt liv. Vandra anden kan du inte själv. För att vandra anden förutsätter en sak och det är beroende av Gud. För det är en sak den som vandrar i anden inte kan göra och det är leva oberoende av Gud. För då per definition så har man ju inte vandringen i anden igång. För det är ett inflöde av liv där man liksom är beroende, man är öppen. Men är det jobbigt där? Nej, egentligen inte. För att öppna sig är inte jobbigt. Men det är jag som står i vägen. Är ni med? Jag står i vägen för Jesus att vandra. Han bor ju egentligen i oss. Efter man har tagit emot Jesus som sin herre och frälsa. Man öppnar alltså sitt hjärta och helt enkelt välkomnar honom och bjuder in honom. Med egentligen vilka ord som helst, inte orden. Alltså man öppnar sitt hjärta för Jesus. Då lovar Bibeln oss att Jesus kommer in i våra liv genom den heliga ande. Han föder oss på nytt och vi går från död till liv och blir Guds barn. Det behöver inte kännas något, men det kommer förändra ens inre värld. Men med det är ju inte allting klart. Bibeln talar om helgelsens väg. Det är alltså att när Gud formar oss till likhet med Jesus, han avskiljer oss för detta. Men också det är inget vi kan göra själva. Helgelse kan vi inte göra själva. Men vi kan öppna oss och vi kan överlämna oss. Och vi kan följa och vi kan leva öppet för. Men vi kan inte göra det själva. För när vi gör det själva så går vi direkt in, som det vi läste på. Då går vi in på att försöka fullborda med köttet det som börjades i anden. Och jag lovar, det finns två slutstationer man försöka själv och helga sig. Det ena är högmod, då man tycker man har lyckats. Och man är, tack Gud att jag inte är som han där borta, säger man då. Och sen finns det missmod, när man har misslyckats så mycket och inget fungerar. Det är slutstationerna på om man försöker själv. Och då blir det torrt och det knastrar. Och det blir alltså... Då blir det den som håller sig till laggärningar under förbannelse. Men när Gud verkar, då finns det en vila i allting. Då är det han som verkar. Men det enda jag behöver göra är att vara beroende, följa och lyda. Så när han kommer med sina impulser. Om jag då, ibland har jag varit olydig. Jag har sagt, jag ska bara göra klart det här. Och vad är det smörjelsen sen när den är borta? Va? Men om jag istället hakar på direkt när han kommer. Då öppnar han saker för en. Kanske i bön. Så får man be för saker. Eller vad som helst. Och vi är i den skolan allihopa. Nu fortsätter vi lite. Det var ena begreppet. Den som tror. Blir välsignad liksom Abraham. Vi pratar om att tro här nu. Det är att öppna sig för Gud. Va? Och så är det laggärningar. Jag vill bara, jag tror jag pratat om det förut. Men ändå så viktigt att slå fast. Vad är en laggärning? Så man vet vad det är. För det talades ju så enormt mycket om det här. Laggärningar under förbannelse och så vidare. Vad är en laggärning? Ja, enkelt uttryckt är det. En gärning som vi uppmanas att göra av lagen. Alltså vad vi vet är rätt. Ja, men vad är det som är rätt? Och vad säger den skrivna lagen? Och då kan jag bara läsa helt kort. Så vi har samma grund på det. Då frågar de ju Jesus. För Matteus 22:36. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer det ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Och samma sak säger Romarbrevet 13:9. Dessa bud, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord, du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och det låter ju bra, men vad då en laggärning? Jo, det är när jag läser detta att jag ska göra allt det här och så försöker jag så gott jag kan. Då gör jag en laggärning. Är ni med? Jag försöker alltså uppfylla lagen i egen kraft. Jag försöker göra mitt bästa i egen kraft för att Gud ska bli nöjd. Då kör jag en laggärning och kommer direkt, som Bibeln säger, under förbannelse. Nej, men kan det vara så här? Jo, för att det som det lagen appellerar till då, det är mitt egna energiknip, alltså min egen kraft. Bibeln säger att vi har två naturer. Den gamla människan med köttet som är fiendskap till Gud. Och så den nya i Jesus Kristus. Alltså vårt liv i anden. Och när jag försöker köra själv. Då drar jag igång med köttets kraft att tjäna Gud. Och borra ner mig i Romarbrevet 7. Som ni vet, det jag inte vill, det gör jag. Och det jag inte vill, det gör jag inte. Och så blir det ena värre och det andra. Och så jag går under fördömelse hela dagarna. Och så blir det fördömelse som är min drivkraft istället för Guds ande. Och jag vandrar då helt enkelt i köttet. Fast jag försöker göra mitt bästa. Är ni med eller är det svårt? För det är lite tvärtom mot vad man tänker sig. För lagen, det är vad Gud kräver av oss. och nåd, det är vad Gud gör för oss. Gud vill göra det här för dig. Gud vill vandra i anden, höll jag på att säga. Han vill leva ut sitt liv genom dig. Han vill låta sitt liv och sin kärlek flöda genom dig. Och när du och jag liksom lite skärmar oss mot Gud och försöker vara bra inför Gud, då drar vi på i köttet och motarbetar Gud. För att vi kan inte ha två maskiner gå samtidigt. Vi kan inte ha Guds ande gå och sen vårt kött gå. Utan jag måste komma till det. Gud, jag kan inte. Hjälp mig. Flöda du. Kom Jesus. Det är därför Gud lägger ner så mycket tid på vår svar än att bryta oss. Klä av oss allt vi förtröstar på. Det känner ni igen, va? Man försöker och det går så dåligt. Och det där, det är ett verk som Gud måste göra i oss för att vi ska bli beroende av en. För människan efter syndafallet tror så fruktansvärt mycket på sig själv. Så man tror man ska kunna åtminstone vandra lite bättre än han där borta. Men det kan du inte. Och det kan inte jag heller. Och lagiskhet och laggärningar leder ju till ett oberoende av Gud istället. För när jag lyckas så tycker jag att jag är bra. Och när jag misslyckas tycker jag dålig och sitter jag i fördömelse. Men jag är fortfarande stängd för Gud. Men Jesus, han vill att vi ska öppna oss för honom. Han vill hjälpa dig och mig. Han vill komma och fylla oss och liksom bära dig. Och han förväntar sig inte att du ska vara god i egen kraft. För han hittar inga goda på jorden. Utan han vill lyfta dig och han vill lyfta mig. Och han vill möta oss. Så det är stor skillnad mot att släppa fram Jesus och låta han leva sitt liv genom oss. Än att liksom försöka skärpa sig inför Gud och göra sitt bästa. Och drivas av laggärningar och komma antingen i högmod eller fördömelse. Men att vandra i anden är något helt annat. Då får man titta bort från sig själv mot Jesus och han börjar verka och flöda i oss. Och saker som inte fungerar börjar bara fungera. Och man, som jag sagt tidigare någon gång, man börjar tycka om människor man inte kan ens nästan se på annars, va. För Jesus börjar trycka på er från anden, va. Och jag får liksom träda från sidan ur mitt inre då. Och liksom inte skymma honom så mycket. Va. Han börjar flöda. Och det är en sak som förutsätter att det livet ska fungera. Och det är beroende av. Alltså vara öppen mot honom. Och när man inte är längre så är det inte långt bort. Att han bara, nu Jesus, jag tappar det. Nu öppnar jag mig för det, va. Nu. Så att det är ett skönt liv att leva. Just det. Och det här förhäxar människan som det står i Galaterbrevet. Eftersom att det är så frestande liksom att jag vill ju ändå, jag måste ju ändå göra mitt bästa, tänker jag. Och det bästa ska man i så fall använda till att söka Gud. Till att öppna sig inför Gud. Till att ta tid med Gud. Till att läsa hans ord. För när ordet går in i oss i den andens kraft, då går också Jesus in. För Jesus är nämligen det levande ordet. Och Jesus sa ju de helgare i sanningen, ditt ord är sanning. Så när vi öppnar oss för ordet och för Jesus, då tar Jesus gestalt i oss. Och sen trycker han på och lever ut sitt liv och förändrar oss. Inte för att jag eller du skärper oss, utan för att vi öppnar oss för honom som kan ändra oss. Visst är det en underbar väg? Det är ändå viktigt att slå fast den här vägen så vi ser skillnaden. Så Gud förväntar sig inte att du ska göra en massa gott utifrån dig själv. Utan han erbjuder ett nytt liv helt enkelt. Han erbjuder mig ett nytt liv och oss alla ett nytt liv där han verkar. Vi får alltså vara en lem i hans kropp. Men det är fortfarande kroppen, det är Kristus, den nya människan som flödar i oss. Det är han som gör alla underbara gärningar. Och vi får liksom prisa honom och tacka honom för det han gör. Kanske genom mig eller genom någon annan. I kroppen gemensamt. Och det är nog ett helt annat liv. Men än en gång, livet kallas beroende av. Det är nyckeln. Så ensam och tillsammans, träffa varann och be tillsammans, sök Herren ihop. För det går inte att springa förbi Gud och gå om det här verket i oss inre. Vi kommer inte förbi, vi kommer se inga väckelser då heller, va. För det är bara Gud som kan skapa sånt. Det är bara han kan skapa väckelse i våra hjärtan och utöver en bygd. För det är Guds liv som kommer. En väckelse är just att Jesu liv, Jesu andes liv kommer och förändrar allting. Och det är klart, då kan man inte gå förbi han som är livet. Det vore ju märkligt om jag skulle kunna göra något knep eller knåp och få Gud att agera. Utan det är ett sökande av Herren som alltid föregår en väckelse. Och både i sitt eget liv och allt sammans över en bygd och så. Så vi får söka Herren och prisa honom och tacka honom. Men samtidigt vila i honom. För det är han som gör det. Vi kan inte få Gud att agera snabbare på det sättet. Men vi kan söka honom och vi kan följa honom. Och vi kan gå in på det han ber dig och mig göra och inte göra. Man får liksom samarbeta med Gud. Och det är lätt att springa före och det är lätt att halka efter. Men Gud står kvar med öppen famn och hans tidtabell tickar på det där det händer något. Och det finns inga knep att göra sig eller gör så. För Gud måste tala vad vi ska göra. Vi måste liksom öppna oss och få veta från honom. För när Gud talar, då innehåller själva hans tal liv och ljus och kraft. När jag får något, kanske någon berättar något för mig, då kan det ju vara man får nyttig information för huvudet och så vidare. Men när Gud talar till dig och mig, enskilt eller tillsammans, då är det innehåller ordet liv. Det innehåller liv som både förvandlar och kan förmedlas vidare. Till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord, sa de till Jesus. Det är bara han som kunde tala liv i situationen. Så därför är vi alla på samma, det finns inga duktiga lirare och andra lite sämre och andra bättre. Utan alla behöver vi Jesu nåd och tal och tilltal och hjälp. Va? Oavsett om man har kallat någon kanske till att göra något som är lite mer offentligt eller mindre. Det är samma sak. Jobbar du på fabrik eller vad som helst, du behöver Jesus där. Det går inte att vinna människor om inte Kristus är där och verkar. Va? Så vi är alla på samma nivå. Bara han kan ge liv, alltså liv och ljus som skingrar mörkret i vårt inre och över vår värld. Det här är ju väldigt tydligt, ni ska dopa och då kan jag lite kort föregå det genom att tala om, vi vet ju att dopet är ju ett uttryck egentligen vad som hände på Golgata kors. För på korset vet vi ju att när Jesus gick till korset så sa han ju så här, nu går en dom. En dom över den här världen. Nu ska denna världens furste kastas ut, sa han. Och vi vet att på korset, när Jesus försonade oss, när han bar våra synder, sjukdomar och allt, så drog Gud ihop allt. Allt som inte var från honom själv. Hela den här skapelsen, eller kosmos, som det står i grundtext, kosmos, drog han ihop i Kristus och korsfäste och försonade och lät sin vrede och straff gå över. Och sen när Jesus uppstod igen, besegrade döden, så är han den nya skapelsen. Så vi har en gammal skapelse och en ny skapelse. Och Jesus Kristus själv är den nya skapelsen. Och han kommer pris för Gud in i våra liv när vi öppnar oss för Jesus. Och att alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Och de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja utan av Gud. Det är Gud som föder dig på nytt när du öppnar dig för Jesus. Och du blir Guds barn. Så det innebär att våra ansträngningar, vår egen kraft som ju tillhör den gamla skapelsen ska vi inte erbjuda Gud. Han vill ju ha den nya skapelsen verkare. Kristus är ju genom oss. Det är den skapelsen Gud lever i. För det är där hans liv och ljus är. Det andra har ju domen och vreden gått över. Så att det är inte det vi ska erbjuda Gud. Vi ska erbjuda honom våra liv. Och då får vi som sagt själva träda åt sidan. Vad ska vi säga, bli satta ur spel. Och det sker när vi vandrar i anden. Jag kan bara läsa helt kort här. Det är från Galaterbrevet 5 och 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden. Och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Alltså, det är inte jag som strider mot köttet, utan det gör anden. Så när vi öppnar oss för Jesus enkelt och är beroende, då tar anden över. Och han strider mot köttet. Jag klarar det inte. Då blir Romarbrevet 7 direkt när jag försöker egen kraft. Jag borrar ner mig där och det ena blir värre än det andra. Men när jag öppnar mig för Jesus, då tar han över med eviga starka händer och matar på och trycker. Och när vi prisar honom och tackar honom och liksom lyfter blicken från oss själva, vår situation och allt som det kan vara som tynger oss och ohälsa i mitt fall och annat, då tar han över och kommer, ni vet det själva, han kommer och möter och allt bara ändras och ens inre värld är ljus, va? Då tar anden över. Vår sak är att ha vår blick fäst på Kristus. Då fungerar det livet. Hur blir man fri från lagen då och allt sånt här? Ja, till och med det har Gud tagit hand om. Vi kan bara läsa det helt kort. Det är bara en vers här. Vi tar Romarbrevet 7 och 4. Det är så skönt att sätta Guds ord på allting så det inte bara käcka idéer som jag hade, för då är det inte mycket tro på. Men när Gud har sagt det, så är det eviga sanningar som håller att bygga sitt liv på. Nu tar jag bara en vers, för det är så klart tycker jag. Romarbrevet 7:4. Helt innan där har han haft en kort liksom, vad ska jag säga, en beskrivning av att han är, människan är gift med lagen. Och Jesus säger ju i Matteus att lagen, den är evig. Så då är man ju lite hopplöst förhållande där. Men så finns det en annan man här som Gud erbjuder, och det är Jesus Kristus, och det ska vi läsa om nu. Så har också ni, mina bröder och systrar, men förstås, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Hur blir vi dödade från lagen? Ja, det står i början där, genom Kristi kropp. Eftersom Gud placerade dig och mig i Kristus, för vi var med i skapelsen, när Gud drog ihop skapelsen, då drog han är höjd över tid och allting, drog ihop allting, och där ingår du och jag. Så vi är också korsfästa med Kristus, ska jag visa alldeles strax. Och det innebär att med att vi har dött i Kristus, så är vi friade från lagen. För lagen gäller bara så länge någon lever. Om Gud har talat om att jag har satt dig i Kristus, det gjorde jag för 2000 år sedan, långt innan du var född, och korsfäste. Och du lever inte längre nu i mina ögon, men i Kristus lever du i nya skapelsen. Då innebär det att då gäller inte lagen för mig längre. För jag är död i Guds ögon, och det ska vi titta på, så ni inte tror jag står och hittar på. För det är en väldig befrielse här, för då vet man att Gud har redan gjort det här klart. Gud har redan gjort det här, och jag är inte under lagen, jag är fri. Jag är fri att vara med den nya mannen här, för jag ska bära frukt åt Gud. Och frukt bär man bara när Kristus verkar. För det är han som ger frukten. Hur vet vi då att vi är korsfästa med Kristus? Jo, det säger Romarbrevet 6:6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska beröva sin makt, så vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Där ser vi att Gud har redan gjort det här. Han har ordnat till mig allt för dig och mig. Han har tagit bort synden. Han har till och med tagit bort oss själva. Och han har tagit bort min plikt att uppfylla lagen, i och med att den bara gäller för de som lever. Och att han har tagit bort oss och satt oss fria i Kristus genom pånyttfödelsen, så är vi nya skapelser. Och där ger han den kraft som där fyller han ut och ger den kraft som behövs för att vandra i anden. Och hans kärlek som är laguppfyllelsen som vi läste, det lever han ut genom oss när vi släpper fram honom. Alltså han verkar fram, han gör själv bönesvarorna, kan man enkelt kunna säga. Det jag tror att jag skulle göra själv, det gör Gud åt dig. Det är väldigt, väldigt skönt alltså att Gud gör sakerna åt dig. Men vad ska du och jag göra då? Ja, vi ska öppna oss för Jesus. Vi ska öppna oss för Jesus, följa honom, samarbeta med honom, prisa honom, tacka honom. Så gör han sakerna åt dig. Det är en väldig befrielse. Det är motsatsen till religion, skulle jag säga. För religion, det är människan som försöker sträva och vara duktig inför Gud. På olika former har den över vår jord. Men kristen tro är nog helt annat. Det är Jesus som lever ut sitt liv genom sin kropp. Och det är du och jag. Vilken skillnad va? Snacka om att byta bort sitt eget dåliga och få hans goda. Det är så Gud har gjort. Och han har gjort allt det till och med innan du och jag var födda. För försoningen skedde innan du och jag var födda. Men han tog tag i hela skapelsen, som sagt. Det säger Guds ord. Och då kommer vi in lite på dopet här då. Det talar ju Romarbrevet 6:3 om, kan vi läsa till exempel. Vi tar bara den versen. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Här, dopet till döden pratade ju Jesus om också. Han sa så här: men jag har ett dop som jag måste genomgå. Hur våndas jag inte tills det är fullbordat? Och det var strax innan han gick på, mot Golgata kors. Så det dopet är alltså det som han åkte på när han bar världens synd, när han bar hela världen, när Gud drog ihop all ondska och allting på Jesus Kristus. Det var det dopet som Jesus bar, det vi dog i honom och det som han hänvisar till. Och det är egentligen det som ett uttryck, vattendopet. För vi begravs ju med Kristus och det har ju redan skett, säger Bibeln. Vi begravs i Kristus, för vi läste nyss att dopet i döden begravda med honom. Så i sig är ju dopet en begravning. Men det är inte bara en begravning, för det är en död, men det är också en uppståndelse. Och den uppståndelsen sker ju egentligen den dagen vi tog emot Kristus. Då uppstod vi ju i Kristus till liv. Han kom in i oss genom den heliga ande och vi kom in i nya skapelsen. Och vi har gått från död till liv, säger det. Från ena skapelsen så har vi gått till den andra. Ungefär som Noaks ark tog de från en skapelse in i den nya. Arken är en bild på Jesus, vet ni. Det är en förebild på Jesus Kristus. Och när man går in i där så åker man över till andra skapelsen. Och så egentligen är det ju det som... Det är därför det är så starkt andligt. För att i andevärlden och allting, när människor går ner här så syns det ju att... Man liksom uttrycker ju att den har gått in i Kristus, dött med Kristus, den är begravd och den uppstår till nya skapelsen. Det är det man uttrycker, en proklamation inför andevärlden, vad som skedde på Golgata kors. Och det där stör andevärlden, det är bara dop i ett land till exempel, tredje världen, med en annan religion. De reagerar ju väldigt starkt och förbjuder det och på allt vad de kan. Va? Dop väcker ju upp så mycket med att en andlig proklamation vad Kristus gjorde på Golgata kors. Så dopet är ju ibland kanske mycket, mycket större än vad man ser. Det är mycket, mycket mer i det. Det innefattar vad Gud gjorde med dig och mig i Kristus på Golgata. Just det. Jag tar bara några versar också på som inte tror jag hittar på det här. Att vi har dött i Kristus i Guds ögon. För det är... Säger Korinthierbrevet, det andra faktiskt, och 5 och 14 också. Jag läser en vers här. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställen och därför har alla dött. Det är, Gud talar om vad han har gjort. Och det här blir lite svårt, för vi tänker i tid, ja, men vänta här nu, jag var inte född. Men tänk inte i tid, för Gud står höjd över tiden, långt över tiden. Tid är bara en sak han jobbar i, alltså materien här. Så han kan dra ihop sånt där. Gud kan göra långt mer än vi kan bidra eller tänka, står det ju. Och det gjorde han på Golgata kors också. För jag menar, de synder han sonade för är ju inte begångna än. För vi kanske gör några imorgon, låt oss säga. Va? Så att Gud är alltid höjd över tiden. Så man kan inte tänka tid där man ska liksom tillgodogöra sig andliga ting, så att säga. Kolosserbrevet 3:3 säger så här. Ty ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Så det har vi nu skriftens grund på att vad Gud har gjort i våra liv. Och vad han redan gjorde innan vi ens kom in i det nya livet i Jesus Kristus. Så har han gjort allt klart, så hans famn är öppen idag. För alla människor som vill ta emot honom och komma in i den nya skapelsen, in i Jesus Kristus som är den nya människan som det står. Vi får leva i den nya skapelsen i vår ande. Och så blir det ju lite brottning med den gamla då, som kallas köttet. Men den vi matar och ger näring åt, den vinner. Jag är korsfäst med Kristus, läste vi. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och... Jag skulle tro att det är det som Jesus menar när han kallar den trånga porten. Det är få som finner den vägen. Att mycket av det vi gör tyvärr tror jag är präglat av att man kör i egen kraft så gott man kan. Jesus talar om att vandra på den smala vägen. Och jag tror den smala vägen, det är när man vandrar med Jesus beroende av honom. Det är han och jag kan inget själv. Men jag vet du kan, så jag behöver inte kunna. Flöda igenom mig, kom lös den här situationen. Och man liksom söker sig till Herren i bön. Och liksom släpper inte greppet, höll jag på att säga. Men när man släpper det så öppnar man igen. Va? Man vet att han är mitt liv. Bara han kan ge liv. De ord jag säger till någon människa. Kan bara han andas så det ska bli liv. Så det förändrar. Och då tror jag man går in på den genom den trånga porten och den smala vägen. Och det är en sån här erfarenhet som vi egentligen får göra många, många gånger. För vår gamla natur är ju så fruktansvärt förtroende. Eller förtröstar så mycket på sig själv. Så att man kommer få rika tillfällen att söka Herren på nytt. Och säga att nu vandrar jag nog lite i köttet ibland här. Men Herren är underbar. Det står så här: till Herrens ögon överför hela jorden, för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Så Herren, han söker över jorden. Finns det någon som behöver mig? Finns det någon jag kan hjälpa idag? Då ska jag göra det, tänker Gud. Och så sträcker han ut sina armar och möter dig och mig. När vi ser att det här kan vi inte själva. Så det spelar inte roll om du har dåligt med talanger. Eller om du har alldeles för många talanger. Om du är bra eller dålig. Eller lite mitt emellan. Jesus kan hjälpa idag om du behöver honom. Han sträcker ut sina armar och välsignar dig. Det står också så här: inte heller låter han betjäna sig av människohänder, som om han behövde något. Han som åt alla ger liv, anda och allt. Och just det där liv, anda och allt, det kan inte du och jag producera själva. Vi kan göra lite med människohänder, men inte ge liv, anda och allt. Så därför behöver vi söka Herren tillsammans och enskilt, och vi behöver öppna oss för honom. Och när vi vandrar liksom på dagen, när vi måste ägna oss åt andra saker, så får vi liksom vända om i vårt inre och, som jag beskrev i början, kanske öppna lite på det här som man har stängt till då, för att man trodde man behövde vara för lite för sig själv, eller hur man ska säga. Man öppna sitt inre, kan jag säga det så. Så kommer Herren vara där, va. Och det där är ganska viktigt också, för att beroende på vilken drivkraft och vilken källa vi har, så skapar det helt olika atmosfär i de människor som vi kommer i kontakt med. Jag menar, jag är fylld av dåligt samvete för jag har misslyckats. Så liksom flödade en känsla av dåligt samvete som smittar. Förstår ni vad jag menar? Man kan liksom känna ibland om någon är smittad med dåligt, alltså den är tyngd av dåligt samvete. Och det blir gärna att man sprider detta då, va. Så det är därför det är så skönt att få vara fri för Kristus. Jag har inte dåligt samvete. Men varför har du inte dåligt samvete, frågar någon. Är det för att du är så duktig? Nej, det är för att Jesu Kristi blod renar från all synd. Det står så här att om du redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så vi tjänar den levande guden? Det är så vi får rent samvete. Att Jesu Kristi blod renar oss från all synd. För när vi bekänner vår synd, så möter han oss i ljuset. Och då renar blodet, och synden finns inte längre. Den kommer inte komma upp längre. Gud kommer inte ta fram den och titta: vad gjorde du igår? Utan det är borta. Och då får jag gott samvete. Men det är enda vägen att få gott samvete. Så man kan inte liksom kämpa och arbeta sig upp och få gott samvete. För du kommer aldrig bli så bra så du får gott samvete den vägen. Utan det är liksom dödfött väg. Då blir man farisé i fingerspetsen och man får bara hårdare och strängare regelverk, och till slut får man inte göra något. Men du får inga andligt liv. Men i Kristus, så när vi bekänner våra synder, så rena blodet, jag får prisa honom, för jag vet att jag inte är värd vare sig att predika Guds ord eller göra något annat, men jag får följa honom och hans blod renar mig från all synd. Och det är befriande och det ger gott samvete. Så då kan jag ha gott samvete även om min vandring inte har varit spikrak i livet, eller kanske ganska knackig till och med. Och det är skönt. Och där är vi alla lika. För Jesu blod renar i ljuset när vi öppnar oss i ljuset. Hopp. Allra sist här då tänkte jag. Det står ju mycket om tron här. Vi hörde att den som tror blev välsignad och så vidare. Och jag tänkte titta lite på. Men vad är tron då? Jag läser någon kort vers här bara först för att få lite anknytning i Bibeln. Jakob 2:21. Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och det var genom gärningar som tron blev fullbordad. Det var alltså genom gärningar som tron blev fullbordad. Då ska vi tänka lite, vad gjorde han för något? Ja, han fick ju ganska svåra uppdrag, måste jag ju säga. Jag hade inte velat få det själv. Att han skulle ju offra sin son i det här fallet. Och sen skulle han ju lite senare skicka bort Ismael, som var hans son med tjänstekvinnan innan, vet vi. Han hade gjort lyssnat på goda råd, skulle jag inte säga att det var riktigt, men ja, han gjorde en mänsklig lösning på ett problem som Gud hade velat svara på. och skaffar sig en son genom tjänstekvinnan på inrådan av sin fru. Då fick han göra två saker som var svåra. Och då, när han hörde det, så lydde ju han Gud. Alltså han gick på det tilltalet som Gud hade gett honom. Och det tror jag liksom är grundbeskrivningen. Det är att öppna sig för Gud, ta emot vad han säger då. Och sen följa det, även om det är besvärligt och hårt för en. För Gud gladdes väldigt mycket av det där. Det står att han kallades Guds vän. Vi vände på det. Vi ser att han hade sagt, nej, det där gör jag inte, Gud. Jag tycker det där är lite krävande på något sätt. Och ja, det där passar inte min plan riktigt. Vi ser att han hade sagt, så jag har nog bättre lösning på det där än sådana där krångliga saker. Va? Då hade han ju, om vi tänker efter, varit tvungen att stänga sig mot Gud. Eftersom att Gud hade ju fortsatt tala, va? Det här vill jag att du ska göra. Och då måste han dra ihop sig riktigt och bli riktigt hård. Va? Och det som tar skada då i relation med Gud. Så därför på något sätt så blir alltid tron och lydnaden som kamrater. Va? För att om jag säger, om Gud ber mig någonting och jag inte gillar det, då stänger jag mig. Jag tvingas att stänga för att jag måste hitta en annan lösning. Och så blir det knastertort, jag undrar var Gud är och han är overklig. Jag tycker inte liksom jag upplever något. Tills jag kommer tillbaka till Gud igen och då börjar han lysa direkt igen på det där jag skulle göra. Va? Så att man kommer ju aldrig undan att tro och lydnad är ju vänner. Olydnad och otro är ju kamrater. Så att, och här finns det ju en väldig frestelse naturligtvis för mig, för oss alla. Det är att försöka, om Gud ber en någonting, så stänger jag mig och så erbjuder Gud något annat istället. Är ni med? Något som inte är så svårt för mig att ändra på. Eller som, ja, jag gör det där istället för dig. Jag kan predika lite, men jag kan göra sådär. Så blir det knastertort. Gud, vad är du? Så får jag öppna igen. Ja, så är jag ju tillbaka där vi började ändå. Det var det där jag borde ändra på. Så att man kommer aldrig förbi att tron att öppna sig. För tro att öppna sig för Jesus. Och det blir också att man lyder och följer. För annars kommer man ändå i konflikt med Gud. Och det tror jag har att göra med att den här gemenskapen med Gud är ju ett livsflöde. Han flödar in med sitt liv och sin härlighet varje dag. Och det är liksom det jag stänger mig emot i olydnad när jag inte vill höra riktigt. När jag vill behålla det här för mig själv eller vad det än kan vara. Så att som man sagt tidigare, det är att öppna sig för Gud, öppna sig för Jesus och när han talar så får man lyda. Och det finns liksom inget annat alternativ. För då annars måste jag ju stänga mig. Ni är med på min tankegång. Det här är mycket själv, vad ska man säga, det här är sånt jag läst i skrifter plus jag ser i mitt eget liv. Va? Och jag ser det i andras liv också. När det tar stopp och när det, och då får man backa tillbaks. Ja. Det kan vara till exempel med att förlåta någon, det kan vara en sån enkel sak. Eller enkel är det ju inte, men så får man gå tillbaka, det blir knastertort, vad är det som är fel? Varför blir jag så irriterad? Varför funkar inte det här längre? Och så får man gå tillbaka och får man med ett viljebeslut förlåta den och den. Och sen ber Jesus, kommer din kärlek och flöda. Och så får man börja be gott och så börjar det fungera igen då. För flödet är igång då. Och det kristna livet funkar bara i ett flöde. En öppenhet med Jesus. Och där på något sätt är det... Kan inte jag ställa upp kraven på Gud? Nu ska du agera så här. Gud tar inte order så. Han är mäktig. Vet du? Han, änglarna, fort de hör ljudet av hans befallning så rusar de. Så att Gud är inte... Han lyssnar på våra bön, men han är ingen springhas. Jag kan inte stå och dirigera honom vad han ska göra i mitt liv och inte. Det funkar inte. Att han är ganska snart så... Blir det som vanligt, händer inget till, så får man börja söka Gud. Och så börjar han visa mig vad det är fel i mitt liv. För han ändrar liksom inte på hela universum för mig. Utan det är jag som får börja med. Va? Gud är Gud och han vet det rätta. Och det är... Ja, och det är skönt. Då får man komma in i det som trons vila. Då. Den som har kommit in i hans vila. Från vila sig från sina gärningar. Liksom Gud vilar sig från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som det som blev ett exempel på olydnad. Och då är det, får vi förtrösta på Herren och inte försöka i egen kraft då. Men just det. Det med tron säger också Hebreerbrevet ganska så tydligt att det just har med det här med relation att göra. Jag kan bara läsa det helt kort. Hebreerbrevet 10:38. Min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare. Men den som drar sig undan. Men om man drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till den som tror och vinner sina själar. Ja, vi hör till dem som tror och vinner sina själar. Här ser man att tro blir motsatt till att dra sig undan. Va? Tro att öppna sig för Jesus. Att ta emot från Jesus. Att, som jag sagt tidigare, träda åt sidan, låta Jesus flöda i oss. Och det är väldigt skönt liv att leva. Och helt plötsligt så märker man ju då att ansvaret hänger på Gud. Va? Han har ju allt i sin hand. Jag får liksom vara med i det här. Jag får be Gud att verka åt det hållet som Gud vill att det ska verka. Va? Och ingen av oss kan ju perfekt lyssna in Guds ande. Men man får liksom växa i det, va? Tillsammans och be och vila i detta. Va? Herren har hand om det. Det är någon sa att när det stormade på Genesarets sjö där, så var ju de här fiskarpojkarna, Petrus och grabbarna, de var ju jätteoroliga. Och jag skulle ha varit jätteorolig med va? när liksom det går så här då. Men det var en som inte var orolig. Det var han som låg och sov i båten. Det var Jesus Kristus själv. Någon sa så här att de hade missat tron. Tron låg och sov i båten. Alltså, trons upphovsman och fullkomna låg och sov i båten. Han var ju med dem. Och han reste sig upp med sitt blotta ord. Så näpste han det som var stormen på Genesarets sjö. Eller vad som är stormen i ditt liv kanske. Jesus i båten är det viktiga att ha, så att säga. Då flyter det mesta. Okej, vad får vi göra för att hitta mer och mer i det här livet? Ja, det ska inte bli så mycket längre där. Men att Romarbrevet 12:1 säger så här. Så förmanar jag nu er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så vi får frambära, överlämna våra kroppar i Herrens händer. Och han kommer bära oss. Och det är vår andliga gudstjänst, säger Bibeln. Men hur kan det komma sen? Det är kroppsliga, det andliga. Ja, men överlämnar man sin kropp åt Herren, då har ju han allting som kroppen innehåller. Ande, själ och kropp. Va? Vi överlämnar oss helt och fullt. Och det är självklart att han som är god och har eviga armar och vill dig och mig väl, har större möjligheter att kunna göra gott om man får något att jobba med än om man inte får det. Det är ju rätt så naturligt. Så vi får överlämna oss i tillit på att han vet det som är bäst för mig. Han vet allt om mig och vad som komma skall. Han vet hur det ser ut om ett år. Han vet hur det ser ut om ett par år. Och han gör inga misstag alls. Nu ska jag inte säga kanske så jättemycket mer om det här. Jag kunde dela en sak. Jag har ju inte alltid hälsan så funkar så vidare bra. Jag har mycket krämpor och sådär. Jag ska inte gå in i detalj vad det är, men att jag är här i alla fall. Jag fick ett bibelord när jag läste det här av Herren en gång i Matteus 12:15. Jag tänkte jag ska dela det med er, för kanske det talar till någon fler än till mig och blir väldigt hoppfullt och sådär. Då stod det så här: många, står om Jesus alltså, många följde honom och han botade dem alla. Jag läser om att många följde honom och han botade dem alla. Då tänkte jag så här: jag ska vara med om de där många alltså. Många följde honom och han botade dem alla. Jag är så glad att det står alla. Är ni också glada att det står alla där? Ja. Och många, jag ska vara med många. Men vad är nästa vers? Följde honom. Då började det tala till mig. Följde honom. Och så började Guds ljus lysa på mig. Då såg jag att jag inte hade alltid riktigt, jag varit lite skralt med det där följa honom i mitt liv på en del punkter. Så då tänkte jag, aha, det där måste vara en nyckel Herren vill säga till mig. Nu ska jag, så då öppnar jag mig mer för Herren. Jesus, gå på djupet, rör vid mig. Så att den här följa honom blir bättre. Och då tror jag också, i mitt fall i alla fall, så talar det till mig. Då kommer det här, han botar dem alla, blir en riktig upplevelse i mitt liv också. Jag skickar det vidare om det är någon som kämpar liksom jag med både ont i rygg och annat och kroppsliga bekymmer. Att man kan åtminstone inte förlora något på att följa honom. Det är inget som kommer försämra min hälsa, utan jag tror tvärtom att det kan. Jag kan inte lova, jag är inte Gud. Men att mig talar det som en uppmuntran. Jag vet ju, Jeremia ropar ju 17 och han säger, hela mig Herre så blir jag helad. Fräls mig så blir jag frälst. Du är min lovsång. Så mitt i allt jobbigt vi har, vi människor. Ibland har man så ont som man knappt tar sig upp. Och någon kanske har det mycket värre än så. Så är Gud god. Jesus är god. Och Jesus vill göra det som är väl mot oss. Och han har inte förändrats. Många följde honom. Han botade dem alla. Så Jesus ser dig där du är i din situation. Det kan vara till ande, det kan vara till själ, det kan vara till kropp. Och han vill möta, han vill hjälpa och han vill bota. Sån är Jesus. Och han vill lyfta. Men han vill också att det ska ske genom att vi följer honom. Att vi liksom öppnar oss mer och mer och ger honom tillåtelse att få gå djupare i våra liv. Att vi blir liksom lite mer desperata och få tag i vad vill du jag ska göra. Så jag inte blir liksom sätter mina gränser som jag kanske ibland har gjort. Att det, man vill ha det lite lagom så där. Lite lagom kanske är just precis det som hindrar Jesus från att göra något i mitt liv. Vad vet jag? Eller kanske hindrar mig att kunna hjälpa människor på något sätt. Jag vet inte. Det var lite enkla ord här tillsammans. Och jag försöker, det kanske blir lite långt då, för att jag försöker liksom förankra det i Guds ord. Och för att jag tycker det är viktigt att vi bygger på Guds ord. För det är evigt och det håller, va. Annars så blir det mest käcka appeller och det liksom bär inte i längden, va. Så vi ska be här tillsammans och sen tänkte jag att vi ska också ge möjlighet för förbön. Jag vet inte, kan vi göra så att man kan be lite förbön där inne så får man kanske, ibland kan det vara skönt att hålla ut lite om det, man pratade förr om att be igenom, ibland kan det vara skönt att få ha lite tid sådär då, va. Om det är något som man jobbar med så kan vi ju säga så att vi kan gå in här och erbjuda förbön. Eller om ni känner att ni vill ha ett samtal eller så, va. Så att ingen går härifrån utan att ha fått ett möte med Jesus och hans ord och sådär, va. Jag ska be lite kort så kan vi ju gå in i den delen av mötet då. Jag tackar dig Jesus Kristus för ditt ord. Jag överlämnar allt i dina händer nu Jesus. Och jag ber Fader i himlen att du ska ge liv åt det ord som jag försökt förmedla på bästa sätt här nu Herre. Att det ska ge liv i våra inre och att det ska lyfta och sätta fri men även skära in och dela Jesus. Du har sagt att ditt ord Jesus är skarpare än ett tveeggat svärd Herre. Och det skiljer själ och ande åt. Jag ber att det ska skära djupt i mitt liv och alla våras liv. Och att det också ska skära bort sånt som bakbinder oss och håller oss fast Herre Jesus. Tack att det ska bryta kedjebojor och band här. Tack Fader i himlen att du alltid vill det som är gott för oss. Du vill dela av ditt eget liv med oss människors barn Herre. Tack Gud att du ska välsigna alla som lyssnar på det här idag Herre. Till ande, själ och kropp. Och tack att du vill möta Jesus och välsigna på allt sätt Herre. Vi lägger resten av mötet och allt i dina händer. Och ber att du ska röra och bryta kedjor och sätta fri Herre. Och välsigna Jesu namn. Amen.